Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
God jul, gott folk. Välkomna till Room Service och den stora julepodden. För de av er som har varit lite vakna så har ni nu sett att julepodden i år verkar vara 4. Och det här är min lilla surpris. Jag tänkte, om Kiss kunde så kan jag också. 4 avsnitt droppar samma dag. En om varje soloskiva. Det är ju, efter att jag gjorde Rock'n'Roll Over så är soloplattorna antagligen det som de flesta har skrivit om. Gör någonting om soloplattorna. Och så har jag tänkt, jo men det blir ju en lång podd. Det finns ju väldigt, 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 väldigt mycket att prata om. Och nu tänkte jag att ja, men vi gör en special där vi bränner av dem en efter en. Och så släpper jag dem samtidigt. Det blir ju inte så roligt kanske som Kiss Exposed eller Animal Eyes Live eller vad jag nu har kört tidigare. Men det kanske blir roligt på ett annat sätt. Ja, jag vet inte, jag är ju inte färdig. Det får vi ju se när vi kommer fram. Men roligt ska jag ha i alla fall och jag hoppas ni kommer ha det också. Jag gör denna podden inte riktigt vid jul. Så det är möjligt att det har hänt grejer som jag inte nämner här. Det är liksom, man får ge och ta här i livet, så tänker jag. Jag fick den här idén och jag fick feeling för den, men jag ville inte slösa bort den som någon dussinpodd i oktober eller september, utan jag vill ha detta som en julspecialpodd. Men det betyder också att eftersom jag gör denna, jag tänker inte säga när jag gör denna, det får ni fundera ut på själva. Varför någon nu skulle bry sig. Men därför kan det faktiskt vara någonting kan ha hänt mellan tiden när jag spelar in detta och när jag släpper den, som jag då inte nämner i något av avsnitten här, om det skulle ha med någon medlem att göra eller så. Och i så fall så vet ni nu varför, och i så fall inte. Vi börjar, och jag börjar, med den skiva jag tycker mest om. Och jag tänkte jag ska försöka förklara vad det är vi lyssnar på. Jag tänker inte ge mig in i vem som spelar på vad, för då kommer Gene Simmons-podden att vara i 6 veckor. Och även denna skulle vara väldigt länge, utan det jag vill säga och prata om Peter Criss skiva, det är att den är nog fel lyssnad i alla år. Musik är ju som chokladpudding. Det finns intelligenta människor som äter det och tycker om det, och sen finns det de som inte tycker om det och de har fel. Och då Peter Criss är ju den största chokladpuddingen för min del. Men om man gillar musiken eller inte gillar musiken, det är för mig helt ointressant egentligen. Det jag ska försöka förmedla med denna halvtimmen som jag tänker mig att de här enskilda avsnitten ska vara, det är vad är det vi lyssnar på och varför. Och det kanske öppnar något litet öra att lyssna om och tänka om. Och, men jag har kanske inte gett den en chans. Eller jag har inte vetat vad jag lyssnade på. Själv hade jag det här problemet med The Beatles White Album, som jag tycker är en av musikhistoriens mest överskattade skivor. Alla hyllar den till skyarna och jag fattar ingenting, för den kommer ju mitt emellan då Sgt. Pepper's, som är en av världens 10 bästa skivor, och Abbey Road, som är en av världens 10 bästa skivor. Och där, mitt emellan där kommer då White Album, som jag bara tycker är en märklig samling låtar. Men så berättade en god vän till mig att tanken med den plattan var från början att den hette A Doll's House. Att det skulle föreställa som ett litet slags dockhus där du öppnade en dörr. Och ut ur den dörren kom där då en låt. Och sen ur en annan dörr kom en annan låt. Och när jag fick den kontexten så föll den plattan på plats för mig. Jag tycker fortfarande inte att det är en av de bästa skivorna i världen. Jag tycker knappt att det är en bra skiva. För mig är det för många låtar och för många dåliga låtar. Men jag fattar den. Så när jag lyssnar på den nu så har jag det med mig. Och jag avrundar kanske uppåt, eller så är det för att jag begriper den lite bättre och då tycker jag det är lite roligare att lyssna på den. Vad är det då med Peter Criss skiva som jag då tycker att folk inte riktigt har fattat? Det är ju en jazzplatta. Och jazzplattor är ju svåra av naturen. Peter Criss var ju en jazztrummis. Det var ju bara jazz, jazz, jazz och jazz hela tiden. Det där är ju den största myten av dem alla. Det finns ingenting på Peter Criss skiva som har med jazz att göra. Vi ska inte gå in i några musiksemantiska diskussioner här, tänker jag, men jazz är någonting helt annat än det vi lyssnar på när vi lyssnar på Peter Criss. Peter Criss platta är däremot fylld av lite soul, lite R&B, lite Motown. Det vill säga allt det som Peter Criss älskade och kom ifrån. Och om inte de här skivorna, de fyra soloskivorna, skulle visa upp personligheterna, personerna, då vet jag faktiskt inte alls vad de var till för. Folk verkar ha trott att Peter Criss skiva 1978 skulle vara en platta fylld av trumsolo, trumlåtar, kanske bara trummande egentligen. Problemet är att det var ju inte alls Peters intention. Och han har ju alltid velat lansera sig som en sångare. Han har alltid velat lansera sig som en historieberättare. Hans största problem är att han inte kan skriva musik. Han har ju aldrig skrivit en endaste låt själv. I princip allting som han står som medförfattare på har ju någon annan gjort. Och så har han ändrat någon liten rad och så är det bra med det. Lite som Ozzy Osbourne, han har väl heller aldrig skrivit en ton i sitt liv. Och tanken med Peter Criss soloskiva 1978 var ju inte att göra 100,000 Years trumsolot en gång till. Det var att släppa 10 låtar där han sjöng ur sitt hjärtas själ och berättade historier. Och låtarna, det får man också tänka på. 1978 hade han spelat i Kiss i 5 år, men han hade varit aktiv musiker sedan typ 64. Något sånt. 14 år, det är liksom halva karriären. Inte ens halva karriären var Kiss, utan han hade en mycket, mycket lång karriär innan Kiss. Spelade över 500 konserter innan Kiss. Med denna musiken som vi lyssnar på. Egentligen inte de här låtarna förutom en Toss and Turning, men det kommer vi till. Men den här sortens musik. Det här är alltså betydligt mer än både Paul och Ace platta. Så är detta en produkt av vem Peter Criss verkligen är. Var han kommer ifrån. Hans historia, för han har en historia. Och det ser vi på låtarna. Jag går igenom dem lite snabbt. Jag delar upp dem, så nu blir det inte efter hur de är lagda på skivan. Utan jag tänker, vi kör I'm Gonna Love You, Don't You Let Me Down, That's the Kind of Sugar Papa Likes och Hooked on Rock and Roll. Det är ju låtar som kommer från hans band innan Kiss. Ett band som heter Lips. Det finns demoinspelningar på de här låtarna. Eller demos, det är mer rehearsals, demos, ja. Det är svårt att säga vad som är vilket när man sätter ett band och bara spelar in dem lite snabbt. Så det är ju Peter Criss egna historia, det är Stan Penridge's låtar och Michael Benvenga som dessutom är nämnd på omslaget och i en bok som många av er har köpt. Sen har vi You Matter to Me, den är ju den enda riktigt udda hästen i den här bassängen. Det är Vinnie Ponchas låt och han och ett par snubbar till som de kom med. Och den har väl en liten, man kan kalla det discoflirt, men en discoflirt på det inte som I Love to Love eller ABBA eller något sånt, utan en discoflirt med en R&B-touch. Så har vi coverlåten Tossin' and Turning. Nu, vi kan kalla alla låtar för coverlåtar om vi vill, eftersom Peter Criss står som låtskrivare, men han har inte skrivit något till dem. Men Tossin' and Turning är ju den tveklöst tydligaste bilden av vem är det som spelar in den här skivan. För den låten spelade han garanterat hundratals gånger under karriären innan Kiss. Han spelade den även under en kort period när han hade ett coverband som hette The Desperate Men på 80-talet, 1984, innan The Desperate Men blev The Alliance. Det finns en bootleg-inspelning med The Desperate Men ifrån någonstans, vad heter Sherrycroft Inn. Och den är från någon av kvällarna de körde på en pub i, ja vad heter det, Newton, New Jersey. Där de spelar uteslutande 50-talscovers. Alla var jättebesvikna. Publiken skriker efter trumsolo, bla 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 bla. Inga Kiss-låtar, förutom Tossin' and Turnin', som man ju kan skohorna in för den kom på hans soloskiva. Och det var ju för att det var inte första gången han spelade den. Och inte sista heller, gissar jag. Jo, kanske sista. Utöver det så har vi tre låtar. Fyra till och med. Easy Thing, Rock Me Baby, Kiss the Girl Goodbye och I Can't Stop the Rain. Easy Thing, Rock Me Baby, I Can't Stop the Rain är Sean Delaneys låtar som han gjorde demoinspelningar på i New York. Och som sen Peter sjöng på. Det är de som har en annan trummis, de har Alan Schwarzberg på trummor, vilket ju är kul för han har en stor plats i Kiss-historien. Har smugit sig fram både här och där och spelat på någon låt och lite sådär. Men återigen, denna skivan är ju inte en trumskiva. Det här är en Peter Criss crooner skiva kan vi väl kalla det. Trots att han egentligen har en väldigt knepig sångröst, men jag älskar den, men han har ju mycket svårt att hitta tonen till exempel, vilket gör att det blir många tagningar på låtar. Och live har det ju alltid varit lite slarvigt, kan vi väl säga det. Och så har vi Kiss the Girl Goodbye, en kort, nästan lite tyst, akustisk låt som är skriven av Stan Penridge och Peter. Och där är, vad jag kan tänka mig, en av de låtarna som Peter faktiskt skrev lite till. För den handlar om hans förhållande med Lydia som är på väg att ta slut. Det är ju sånt som när man är 10 år 1978 har man ingen aning om det här. Man vet ingenting om Lips, man vet ingenting om hans historia som R&B-trummis och rock-trummis. Och jag fattar det. Jag fattar att om man precis har upptäckt Destroyer och Love Gun och kanske sett dem på Philadelphia Spectrum i december 77. Och så kommer detta. Det här är ju gammal, mossig musik och så vidare. Det fattar jag om man är 10 år liksom. Men ibland känns det som att vissa grejer får ett eget liv. Vissa åsikter blir fakta. Bara för att denna sålde sämst, knappt sämre än Paul Stanley soloskiva, men den sålde sämst, så är det en dålig skiva 1978, och då är den dålig för all framtid och man får aldrig lov att omvärdera. Det där är ju lögn och förbannad dikt som vi brukar säga i branschen. Eftersom det är det enda vi har, det är att lyssna, fundera, omvärdera. Och som sagt, jag förstår att 10-åringen 1978 inte tyckte det här var något. Att den hellre lyssnade på Ace Frehleys nästan metalplatta. Eller Paul Stanleys Kissplatta, jag fattar det. Men sen går åren och så kanske man upptäcker någonting annat. Man kanske är intresserad. För är man inte intresserad kommer man aldrig att bry sig om att omvärdera liksom. Det är ju anledningen att jag inte lyssnar på The Who. Jag är helt enkelt inte intresserad. Jag förstår och respekterar deras historia och deras pregnans på allt jag älskar. Eftersom de har varit en viktig influens för Kiss till exempel. Men jag skiter fullständigt i dem. Det är jag öppen med. Och det är väl samma med denna att man... Peter Criss har aldrig varit den starka medlemmen i bandet. På 70-talet var han. Det läste jag faktiskt en intressant grej om så sent som häromdagen. Att i Amerika, alltså det här stora landet i väst, den här drömmen, illusionen. I USA så var Gene Simmons var tveklöst den populäraste medlemmen på 70-talet. Och det ser vi på alla foto och sånt, så är det alltid Gene som det finns flest bilder på när det är konserter. Är det taget 100 bilder på en konsert så är 50 på Gene. Och sen är det Ace. För Ace var gitarrist och sologitarrist och det var stort. Och sen var det faktiskt Peter. Paul var den minst intressanta medlemmen på 70-talet för många amerikanare. Därför att han var det svaga kortet. Det var ingen som då hade börjat intressera sig för hans sångröst. Och ska vi vara helt krassa, det var inte så märkvärdig hans sångröst på 70-talet. De var ju ett rockband vilket som helst vad gällde musiken. Men på scenen så var det Gene som tog störst plats. Sen var det Ace med rykande gitarrer. Sen var det Peter som var den gamla rockräven. Paul Stanley kämpade som ett djur för att vara den här frontmannen och blev ju det till slut. Från 79, 80 och framåt så är det ju Paul Stanley som är Kiss. Det går ju inte att säga emot, tycker jag. Men det var en lång resa för honom. Och det har han ju berättat om till viss del själv, att han kände sig väldigt ensam och väldigt utanför och så vidare i början av karriären. Och det förstår jag. För det tog honom lång tid att komma in i rollen som en stjärna. Sen idag kan vi titta tillbaka på bilder och affischer och kanske konsertvideos och tycka, jo men han var ju perfekt redan då. Men det är för att vi har 45 års historia med oss. När man stod där 1976, då lovar jag att fokus var på Gene eller på Ace. Och det är väl någonstans där vi är med Peter också. Att han hade en önskan om att vara en större frontman än vad han var. Men han fick ju knappt en låt per spelning. Till slut fick de ju en hit med Beth. Och det var ju skönt för honom. För då fick han faktiskt sitta front and center i några minuter. Men det blev ju inte riktigt. Han satt ju ändå bakom trummorna. Och då, tänk på alla de här små... Så många små detaljer. När ni tittar på en Deep Purple-konsert från 1972 så ser ni, kommer ni till The Mule. Om vi tittar på Köpenhamn då, det är väl den enda som finns. Så kommer man till, jag tror det är The Mule som har trumsolot i sig. Och ja, de andra flyttar sig från scenen lite så. Så bankar Ian Pace på. Jätteduktig, jag älskar Ian Pace. Och det är en av mina absoluta favorittrummor och trummisar genom alla tider. Sen tar vi oss till Kiss. Och ju större Kiss blir, så från 76 och framåt, så sitter Peter på ett trumpodie och bankar på sitt trumsolo som är ganska högt. Det är inte en lastpall utan det är ganska högt och det är han som åker upp. 77 börjar man skjuta fram trumsetet under trumsolot och det sprutar blixtar från dem under trumsolot. Det är ju helt, det existerade ju inte att en trummis tog så mycket plats. Men det måste ha varit Peters, ja men det är ju mitt solo, jag vill synas, skjut fram mig. Och det varade ju, från 77 och framåt så varade ju det. Det enda Eric Carrs tid sköt man fram tanken och allt vad han utsatt på och så vidare. Så att det hängde ju med senare, men det är Peters förtjänst. Det var han som ville det och så till det. Och det är ju någonstans i det som denna skivan försöker visa upp att jag är inte bara trummisen i ett band som får sjunga en låt per spelning. Jag är inte bara bankaren som sen håller tyst, utan jag har annat jag vill komma med, jag har annat jag vill berätta. Och återigen, man måste ju inte tycka att plattan är bra. Jag gör ju det, jag tycker det är en skitbra platta. Och jag hade tyckt det var en bra platta även om det stod Brenn-Åke Andersson. Om jag nu hade fått höra den med Brenn-Åke. Det finns en platta med Desmond Child som är från 70-talet. Han hade ett band med några tjejer. Vad fan var de hette? Desmond Child and the någonting. De släppte några plattor. Men den första plattan, det är en riktig New York-platta. Den är som en systerplatta till Peter Criss soloskiva. Och den är så vansinnigt bra. Trots att jag då, min relation till Desmond Child, det är ju att han har skrivit hits med Kiss. I övrigt bryr jag mig faktiskt inte så mycket om honom. Jag känner inte honom. Kul att han finns och har skrivit bra låtar. Men den plattan, den är inte bara skitbra. Jag lyssnar på den ganska ofta. Trots att jag inte är intresserad av bandet. Och det är ovanligt i min värld. Jag är nostalgiker, jag går nästan alltid helst tillbaka och lyssnar på något jag tycker om och där jag trivs. Snarare än jag försöker upptäcka något nytt. Det intressantaste med Peter Criss soloskiva, eller intressantaste, det vet jag inte egentligen om det är. Men det är intressant, det är att det finns en låt som är en outtake. Det finns en låt som heter Spotlights and Lonely Nights. Som inte kom med på skivan. Den sjöngs in av Peter. Det var Sean Delaneys låt, precis som de andra tre som jag nämnde. Och Sean Delaney har själv släppt den på sin platta Highway, eller vad den heter. Jag gillar inte Sean Delaneys röst, men jag gillar att jag kan höra låten i alla fall. Och försöka föreställa mig hur Peter Criss lät. För sen finns det då 30 sekunder outtake demo som är i princip olyssningsbar. Och då är jag ändå van vid att lyssna på väldigt mycket dålig kvalitet. Jag är inte övertygad, men jag är nästan övertygad om att det dessutom inte är en äkta demo. För ljudet är så vansinnigt dåligt. Jag hör att det är låten Spotlights, för jag hör textraderna sjungas som även Sean Delaney sjunger på sin. Och jag hör att det inte är Sean Delaneys version, för Sean Delaney sjunger med näsan. Han sjunger här någonstans. Och det gör inte den som sjunger på demon. Men huruvida det är Peter Criss eller Brenn-Åke Andersson då, som jag nämnt tidigare, det är helt omöjligt att distinguera ifrån den inspelningen som finns, 31 sekunder. Ni kan själva lyssna på YouTube. Och några kommer att säga, ja men det hör man tydligt att det är Peter. Några kommer att säga att nej, det är inte Peter. Och några kommer att säga att nej, jag vet inte. Och jag vill gärna vara i fåran där att jag vet inte. För jag tycker ljudet är för dåligt för att kunna avgöra det. Och det är synd, för det är en ganska bra låt. Men den hade nog inte fyllt på, alltså den hade inte behövts på plattan. Det är lite det, Paul Stanley har väl sagt det någon gång angående Sword and Stone, varför den saknas på Crazy Nights. Att ja, men då hade vi ju tagit en skitbra platta och bara lagt ytterligare en bra låt. Och det äger väl sin riktighet att less is more i vissa lägen. Men just på Crazy Nights så hade ju Sword and Stone slått ut de flesta av låtarna faktiskt. Jag hade ju hellre haft den än When Your Walls Come Down till exempel. Men det spelar ingen roll. Men däremot har jag svårt att se vad Spotlights and Lonely Nights skulle tillföra Peters soloskiva. Jag kan inte riktigt känna att den skulle göra plattan bättre. Den hade gjort plattan längre. Och det hade ju varit trevligt på sitt sätt såklart. Men de kunde haft den som en singel B-sida eller något sånt. Det är ju tyvärr ett av Kiss största företräden. Släpp aldrig några ovanliga versioner eller låtar eller outgivna låtar som singel B-sidor. Det får alla andra band pyssla med. Trist. Det blev ju inte mycket spelat live ifrån Peter Criss soloskiva. På Kiss-turnén, på Dynasty-turnén, så valde de dessutom att köra coverlåten av alla låtar, Tossin' and Turnin', vilket ju blev lustigt eftersom de valde coverlåten på Ace-platta också, men det var ju för att det blev en hit, kanske. Jag hade ju gärna hört I'm Gonna Love You eller Hooked on Rock'n'Roll eller något sånt med Kiss live 79. Det hade ju varit fräckt, men ja, Tossin' and Turnin' var väl okej. Ingen i bandet, inte ens Peter 79, hittade något groove i den. Det är ju fräckt att vi har Largo 79 som är tv-filmad i toppkvalitet med en låt från varje soloskiva. Det tycker jag är fräckt. Men det visar ju också på bristen i låten, och det visar ju varför den togs bort efter några veckor. Både Jeans Radioactive försvann ju först, och sen försvann även Tossin' and Turnin', och så blev det Jeans Radioactive ersattes av Christine 16 och Tossin' and Turnin' ersattes av Let Me Go Rock'n'Roll. Och de hittar ju inte någonting, alltså de hittar ju inget groove i det. Jag kan tycka det är en rätt kul version att lyssna på, men det är för att jag tycker det är roligt att lyssna på Kiss bootlegs från 79. Men svänget på soloskivan är ju magiskt, och där är ju blås och skit på den, det är ju fräckt som sören tycker jag. Och jag gillar att de ändrar textraden där. I originalet så är det "The clock downstairs is striking four. Couldn't get you off my mind. Blah, blah, I hear the milkman at the door." Något sånt. Och sen så Peter då, ja men det är ju tre som är mitt turnummer. Så då ändrar han "The clock downstairs is striking three. I heard the milkman in the street." Det tycker jag är jättefräckt. Kalla mig Glenn, men jag tycker det är skoj. Och Kiss hittar ju inte groovet alls, utan de kör ju en, ja, vad ska man säga, en Kiss 79-version av det, där de inte har groove i någon låt. Så att det, hade de kört en 78? Nej, de hade ingen groove då heller. Jag vet inte fan om de skulle kört 76 kanske, kunde de kört. Det finns ju en soundcheck när de kör Communication Breakdown från 75. Snacka om groovelöst där också faktiskt. De är inte så bra på covers. De är bra på att göra covers i studio, men live så, ja, det tål att funderas på. Kanske en egen podd. Covers genom, jag gillar inte covers. Det är lustigt. Det har jag nämnt i en annan podd också, att jag är ju extremt tvetydig där. Tvetydig. Eftersom jag gillar inte covers, jag lyssnar inte på andra människor som spelar in låtar jag tycker om. Men i Kiss fall så är det ju många av coverlåtarna är, det är ju original för mig, för jag kan ju inte originalen. New York Groove skiter jag väl i hur Hellos version lät, vill jag aldrig lyssna på hela mitt liv. Och att någon hade gjort King of the Nighttime World 74 men sedan inte släppt den förrän typ 2010 intresserar mig inte det minsta. Och att det gäller även Alice Coopers Escape, det är också samma Hollywood någonting hette de som spelade in den redan 74 och sen kom den på hans Welcome to My Nightmare skiva 75. Men deras platta släpptes ju inte 74 eller vad det är. Och bry sig, det är ju Alice Coopers låt. Så att ja, jag är glöttig på det sättet. Men det är jag gärna. Jag tänker fortsätta med det. Så det är ingen idé att ni skriver brev om det i alla fall. Skriv gärna andra brev, men inte det. Men i övrigt så blev det inte så många låtar från denna plattan spelade live, vad vi visste. Sen kom ju de här. Jag har gjort en podd om Peter Criss 1984. Det kom ju dokument ifrån när de repade inför den här Alliance-turnén på sommaren 84. Och jävlar vad de körde låtar från denna plattan. Och det var ju coolt, för det var ju dels eftersom Stan Penridge var med i bandet och han har skrivit låtarna, och att de då om man säger det riktigt tekniskt sett så går de upp på scenen och spelar Lips-demos med Peter Criss och Stan Penridge 1984. Jag kan ärligt säga, eftersom vi nu har en klubbspelning med Kiss från 73, så efter Rainbow-gigget 71 med Wicked Lester eller Rainbow eller vad de nu kallar sig där, efter den inspelningen så är det en inspelning med Peter Criss från 84 som ligger högst på min lista av önskemål. Jag skulle vilja ha en komplett headline-spelning från någon av klubbarna eller den här Nashville One for the Sun-spelningen som någon måste ha spelat in. Jag har pratat med bibliotek i Nashville, jag har pratat med tidningar i Nashville och jag har fått lite sådana här nyhetsklipp från The Tennessean och sånt, dels från min gode vän som är duktig på att gräva i tidningar i USA, en svensk vän. Vi kan kalla honom Emil för det är hans namn. Men även från biblioteken som har rotat lite, men de har ju hittat samma som han har gjort liksom, för så många tidningar hade de inte. Men det måste ju ha varit en lokal tv-kanal eller någonting. Och det var därför att det finns en intervju med Peter och Stan där de är höga som hus som har läckt ut. Ganska dålig kvalitet, och den är från våren 84 eller sån maj, juni eller något sånt där. Och, men någon, eftersom det var en stor festival med band som Alcatraz och Allman Brothers eller Greg Allman, då måste det ju ha varit någon som hade en bandare inne eller någonting. Och jag tycker det är så konstigt. För det vill jag höra. Jag vill höra Hooked on Rock'n'Roll och I'm Gonna Love You och Don't You Let Me Down live 84. Jag skulle vara beredd att betala mer än vad jag har betalt någonsin för en bootleg i mitt liv för att höra den inspelningen. Och sen skulle jag bli irriterad när den läckte ut. Nej, det skulle jag inte. Vem bryr sig? Läck ut. Lägg ut! Läck ut! Det blev aldrig några fler sololåtar från denna live med Kiss, inte ens när de körde återföreningen. Det hade ju varit ett ypperligt tillfälle egentligen, men jag vet ju, eftersom plattorna inte sålde så bra så tycker ju Kiss inte att de är bra. Fast Paul är ju, han är så knepig i det där, men det ska vi kanske ta i hans podd. Det där med att plattor som säljer bra, det är de bra plattorna och i övrigt inte, men så gillar han ändå sin egen soloskiva. Men det är väl för att den ligger honom varmast om hjärtat. Men vi gräver ner oss i det igen, i ett lite senare avsnitt. Men om man skulle sammanfatta det jag skulle önska att alla tänkte på när de lyssnar på Peter Criss platta, så är det att det här är den skivan han släppte under sin karriär med Kiss som är honom. Alla de andra är inte Peter Criss utan Kiss-skivor, och de är inte nödvändigtvis helt ärliga. En låt som både Hooligan och Baby Driver hade passat perfekt på denna plattan. Så det kan ju inte ha kommit som en överraskning för alla att han tänkte göra en skiva som lät ungefär så. Men jag förstår, på samma sätt som alla trodde att Jeans platta skulle vara full av skräck och blod, så trodde man väl att ja, men då blir Peter Criss, det blir en trumplatta, det blir ett enda långt trumsolo och så vidare. Och som en någon ballad eftersom Beth var stor. Och så blev den inte det, utan den blev något helt annat. Ingen var beredd på det. Ingen ville ha det. Fansen ville inte ha det. Fansen, de 10-åriga fansen ville väl ha en typ Love, de ville väl ha 4 Love Gun-plattor gissar jag, eftersom det var den senaste studioplattan med Kiss. Kritikerna ville absolut inte ha det. Kritikerna såg ju Kiss redan från första plattan som endast en marknadsföringsploj. Och det här att de släppte 4 skivor samtidigt, det var ju kapitalistiskt och gräsligt och så gör man inte och bla bla bla. Och sen 20 år senare eller 15 så släppte Guns N' Roses 2 dubbelalbum samma dag och hyllades av en enig kritikerkår och så vidare. Så att tiden var inte rätt då, men den var ju rätt för jäklar med publicitet de fick för detta. Den hjälpte inte publiciteten, för den var väldigt negativ ofta och plattorna sålde inte. Men de fick det. Och idag så kan vi ju då titta tillbaks på, ja men kommer ni ihåg den? 18 september 78. Då släpptes det 4 plattor samtidigt. Ungefär som, kommer ni ihåg den där decemberdagen 2020? Då släpptes det 4 poddavsnitt samtidigt. Världen är sannoliken inte klok. Jag vet inte om jag har sagt något vettigt här. Jag tänker hålla de här avsnitten på ungefär en... den är på... Ja, jag tänker hålla dem på ungefär plattornas längd. Jag vill hålla dem på en halvtimme per avsnitt. Därför att det kommer ändå att bli 2 timmar. Som ni ska lyssna på. Som jag ska ha sånt, vad heter det? Bandbredd till och så vidare. Det blir intressant. Det blir ett annat intressant experiment. Det är att se hur det går att spela ut alla de här. Om ni lyssnar på det. Och lyssnar ni inte så påverkar det inte bandbredden. Så att det är ju tacksamt. Nej, det är inte tacksamt. Det är roligt om ni lyssnar. Men det är ett roligt experiment i alla fall. Och någonting jag har funderat på ett tag. Och nu börjar solen gå upp här. Denna dagen i, ja vilken månad då? Vem vet? Jag älskar Peter Criss soloskiva. Faktiskt. Jag älskar även Paul Stanleys soloskiva. Jag älskar numera även Jeans soloskiva. Och jag tycker att Ace-platta är hygglig. Men jag tycker om att prata om dem. Hoppas det här var kul. Nästa gång så kommer vi, om man nu lyssnar i ordning, vilket ju inte alls man måste, men jag kommer ändå prata lite som att man ska lyssna i någon form av ordning. Så om ni inte gör det, så var inte ledsna, utan då får ni lyssna i kapp sen. Men jag spelar in dem i en ordning, för jag kan inte spela in alla samtidigt. Det skulle kännas väldigt märkligt att ha 4 inspelningsapparater runt mig. Jag har någon slags ordning i huvudet och jag vet varför jag har den, men ni kanske inte lyssnar. Men om ni nu har lyssnat på denna först så är det för att det är den första. Och har ni inte lyssnat på denna först så är det för att ni kanske gillar skivan sämst. Och då i så fall så får ni lyssna på denna när ni nu lyssnar på den. Men tack för att ni har lyssnat för denna. Och vi kommer naturligtvis att ses i havet. Men framförallt så kommer vi kanske om en liten stund, kanske om en lång stund, att ses i en helt annan skiva av en helt annan stjärnbeprydd sångare. God afton.